Du lyssnar på Radio Tyresö 91,4. Och här startar en spännande programserie med Göran Magnusson. För er som är nyinflyttade i Tyresö vill jag berätta att Göran är uppväxt på Uddbygård och bror till Erik Magnusson som tidigare var arrendator på Uddby, liksom även deras far. Göran har fått sina gedigna kunskaper genom att forska om Tyresös historia i diverse arkivhandlingar. Han har bland annat läst i husförhörsprotokoll, kungliga kungörelser, kyrkböcker, dagböcker med mera. Han kallar programserien Tyresö i en föränderlig tid. Ibland går han så långt tillbaka som till 1400-talet. Och även bronsåldern figurerar. Han berättar på ett väldigt medryckande sätt om människor som betytt mycket för Tyresö genom tiderna. Som till exempel ägarna till Tyresögodset, som Tyresö slott tidigare kallades. Han berättar om gårdar och torp i Tyresö, jordbruk, industrier, kvinnornas viktiga uppgifter, lagar och förordningar, post och telegraf, straff vid olika förseelser, hur matförsörjningen var organiserad, starka drycker, krigsmakten och mycket, mycket mer. Det här är första programmet i serien Tyresö i en föränderlig tid och handlar om hur Tyresö församling bildades av Gabriel Oxenstierna på 1600-talet och hur den var organiserad, hur prästerna levde, kyrkans betydelse i informationsspridningen genom kungliga kungörelser som lästes upp i kyrkan, hur ryssarna brände ner gårdar, med mera, med mera. Jag som har lyssnat och spelat in är Gunnar Lagrell Lundgren. Varsågoda. Här kommer Göran. Välkommen hit, Göran Magnusson. Och idag, vad skulle vi prata om idag?
Ja, vi pratar lite om Tyresös historia från begynnelsen så att säga och om gårdarna här i Tyresö. Då måste man ju börja då med huvudgården Tyresede som den hette från början. Den här Tyresede, det kom ju sen att bli våran församling. Det var ju så att när Gabriel Oxenstierna på 1600-talet kom och ägde i Tyresö gård, så var han på väg, sägs det, enligt ryktena. Vi tillhörde ju Österhaninge församling på den här tiden. Och det var ju långt till kyrkan då ifrån Tyresö slott och så vidare. Då när han hade byggt Tyresö slott och det var klart på 1630-talet, så skulle han till Österhaninge kyrka på begravning. Det var hans inspektor som hade dött och det vägarna ner till Österhaninge, det var ju inte den bästa. Då i de här gamla grusvägar och genom skogen så kom han för sent. Så att när klockringen skedde för inspektoren, då var han inte framme vid kyrkan. Och det här blev han ju väldigt förgrymmad över. Så beslöt han sig för att bygga en egen kyrka och söka församling. Men det kan också vara så att det där kan ju vara en bara historia. Men den kan också vara sann. Men i lik förbaskat så är det ju så att han, när han hade byggt sitt slott, då ville han ha en slottskyrka. Det förgyllde ju hela hans slottsverksamhet, hans gård, om han hade både slott och kyrka. Och därför ansökte han redan då på 1630-talet till att han skulle få bygga den här kyrkan och bilda församlingen. Och det blev han beviljad då 1636 och utav biskopen. Och församlingen kom då bildas utav 23 gårdar i Tyresö och 3 gårdar från Brännkyrka. Brännkyrka var ju en stor församling och som sträckte sig utåt Nacka, Värmdö. Och förmodligen så de här 3 gårdarna som kom från Brännkyrka, det var nog de som låg på Älge och Gåse som kom att tillhöra Tyresö. I vilket fall som helst så byggde han den här kyrkan, men den blev försenad i byggnationen lite på grund av pesten som härjade då i vårt land. Och de här byggnadsjobbarna blev sjuka av dem också. Men 1640 så var ju Tyresö kyrka färdig för invigning. Men då var Gabriel Oxenstierna dålig och först 1641 så kom kyrkan att invigas. Men det var inte på det sätt som Gabriel Oxenstierna hade tänkt sig, utan det var nämligen på Gabriel Oxenstiernas begravning som den invigdes. Och det är den största och finaste, ja finaste, men största festen som har ägt rum i Tyresö. För att då kom hela Sveriges grädda ut från Stockholm för att vara med på begravningen. Det var hans bror ju, rikskanslern Axel Oxenstierna. Och sen var det ju drottningen och ärkebiskopen, som det står att han var gammal och dålig så han fick åka, de andra gick. Och det var ytterligare 2000 personer som gick från Stockholm och ut på begravningen. Och då ska vi komma ihåg att vägen till Tyresö, det är ju den som gick igenom i nuvarande Tyresö centrum och fortsatte bakom Stimmets skola och ner förbi bussgaraget och ut. Alltså det är ju gamla vägen upp igenom Lindalens område. Så att det är inte samma sträckning som vägen idag. Och tänker då 2000 pers med militär och så vidare som kommer där tågande. Vilken fantastisk syn det måste vara för de här torparna när de får se hela Sveriges grädda komma här gående. Och först kom ju då likvagnen med Gabriel Oxenstierna och så vidare som åker ut. Sen när de har då varit begravningen varit så blir det ett väldigt dåligt väder, så drottningen och några till de blir ju tvungna att stanna kvar och bo på slottet eller några av de större gårdarna här. Innan de kan ge sig vem, innan militären får väl gå hem i regn och rusk. Det här var ju i mars månad så att det var ju inte den bästa tänkbara månaden. När man då har då fått igång den här kyrkan. I det här också då, i och med att han fick bilda en egen församling, det, som även är Tyresö socken idag, så fick han ju också utse kyrkoherden, att patronatsrätt, så att godsägaren utsåg sin kyrkoherde. Och det här blev ju att Gabriel Oxenstierna fick aldrig utse någon kyrkoherde här. Men en kommunister hade ju funnits här redan innan, och den här kommunisten han fick ju då ta över och bli kyrkoherden i Tyresö. När han tillträdde till sitt ämbete, han fick jobbet 1640, så skulle han ju också ha en prästgård. Och normalt sett så ligger ju alltid prästgården och prästens bostad precis bredvid kyrkan. Det är ju det vanliga inom hela Sveriges församlingar. Men det kunde ju inte de här slottsägarna tänka sig, att dela ut mark bredvid slottet till prästgård. Man ville ha kyrkan, men man ville inte ha prästgården liggande där. Utan då går man Alby till prästgård, 3 kilometer från kyrkan alltså. Och inte den allra bästa vägen. Så att det är rätt ovanligt att prästgården ligger så långt ifrån en kyrka. Jo, sen den här prästen, han hette Brundelius. Och sen kom den präst som hette emellan. Så kom det ytterligare nästa präst, den här Brundelius.
Göran ändrade sig sen och påpekade att prästen hette Brunius. Det är inte så lätt att hålla reda på alla gubbarna.
Han var i Tyresö kyrka i en, var det närmare 40 år. Medan sen så småningom så kom han att efterträdas utav en annan djuping som höll väldiga predikningar. Det var närmast som syftade på den vanliga sättet med kyrkogång och ordning och kyrkotukt och så vidare. Den här gamla typen man alltid hört talas om att det förekom i kyrkorna förut av prästerna. När man hör förmaning över sina församlingsbor och så vidare. Och den här prästen, han var inte sämre han, utan det står då i de här kyrkoböckerna att folk hade blivit kallade för skäld och tjuv och skälm, och skälm betyder skojar och skurk, och en gammal hund och så vidare. Och så att skampallen och stocken var ju väldigt flitigt bruk vid kyrkan på den här tiden när prästen fanns här. Och en som hade kallat prästen för något fruktansvärt, han fick sitta där med två söndagar i rad på pallen med ris i vardera handen. Det alltså var ju en skymf, och jag vet inte om det var meningen då att man skulle låna det där riset och kunna slå honom också.
Det var en fastbunden där vid pallen då?
Ja, det var ju stupstocken som man satt med fötterna inlåsta i. Så att man kom inte, kunde inte gå därifrån.
Nej.
Det var herrans tukt och förmaning som rådde i kyrkan på den här tiden ju. Så småningom så kom ju andra präster dit, och först 1723 så kom ju hela prästgården att, eller hela boningshuset då, där prästen bodde, det brann upp. Och så att, och sen fick man bygga en ny prästgård också. Vi kan väl komma ihåg då att prästens lön, det var ju att han hade prästgården, för det var ju där han fick sin inkomst. Han hade ju inga pengar som lön, utan prästerna, de hade ju ett löneboställe som den här prästgården kallades. Och det var därifrån man fick sin inkomst.
Hade han åkrar också så
han
kunde
odla? Han hade åkrarna. Han hade de åkrarna som idag är nere vid badet. Och han fick också den här prästängen, eller hästhagskärr som det tidigare hette, uppe vid Krusboda, där man idag kallar för Hundängen. Och han hade också en åker nere vid Tyresö strand. Så att han hade uppdelat lite jord här och lite där. Så, enligt den gamla tidens praxis att man hade jord på flera ställen. Och då kunde han ju väl fiska förmodligen också i Erstaviken han hade där nere. Men utöver det här fanns det ju också något som hette tiondet. Och det var ju 10%, prästen skulle ha 10% av spannmålsproduktionen i socknen. Men utav de 10% så gick endast 3% till prästen. Och sen skulle staten ha resten. Och det hade införts av Gustav
Vasa
på reduktionen då, att det var ju ett sätt då för honom att kunna dra till sig mera pengar. Så att Gustav Vasa hade sett till att han fick behålla 2/3 av de här 10% som prästen fick. Dessutom så hade ju prästen rätt att ta betalt för alla förrättningar som skedde i kyrkan. Och det var ju som dop. Och det var ju lysning och vigsel och kyrktagning som fanns på den tiden. Och även jordfästning. Så att det var prästens lön. Och var han då en dålig lantbrukare så blev det ju inte så väldigt bra mycket lön från lönebostället.
Hade han djur också?
Han hade djur, och han var en helt vanlig lantbrukare i princip. Han skulle sköta jorden.
Han hade dubbeljobb då?
Ja, men ofta hade de ju tjänstefolk de här. Särskilt då kyrkoherdena. Men det var, man kan ju se att till och med torpar hade ju tjänstefolk och sånt. Så att det hade ju prästen också. Och sen fanns det ju något som kallades för ett fett pastorat och ett magert pastorat. Det feta pastoratet, det var ju sånt där man hade sådana jordbruk där det tionde gav mycket pengar och där lantbruket på lönebostället var lönsamt. Till exempel som Sorunda, Västerhaninge, Österhaninge och Ösmo. som låg nära Tyresö då. De hade ju mycket bättre löner än vad prästen i Tyresö, som ansågs vara mycket fattigt och magert distrikt.
Det var för mycket berg här kanske.
Ja, det är ju rumpor upp emellan bergena överallt, och det är inga stora slätter. Så att det har aldrig varit något stort jordbruk på Tyresö. Och man ska ju komma ihåg att Tyresö är ju inte en bondesamhälle, utan det är ju en industriort. Tyresö har ju alltid varit en industriort. Från 1400-talet så kan man ju se att de här tre stora fallen plus ytterligare ett par fall har varit utnyttjade till industrier. Och det var ju där folket rörde sig. Och de här torperna, det var ju så att säga, ofta var det ju så att de som jobbade på industrierna bodde och brukade torperna också. Nej, så att Tyresö har aldrig varit någon bra jordbruksområde. Så småningom så blev det ju så att prästgården arrenderades ut. Redan på 1700-talet så börjar man i Tyresö att ha hälften jordbrukare. Det här gjorde ju det att man hade en anställd en lantbrukare, eller prästen anställde en. Och så gjorde man också så att hälften av den inkomsten han fick, lantbrukaren fick, den gick till prästen. Och så att de delade på inkomsten. Och så var det då en som brukade det. Och det här kom ju sen i början på 1800-talet, blev det en lag att man fick göra så här. Men Tyresö hade redan innan lagen kom till redan tillämpat den här principen att prästen hade en hälften jordbruk var anställd. Så att prästgården, den finns ju kvar idag och används ju som servering och så vidare. Och det är den samma ställe har ju den legat på ända sedan 1630-talet då, prästgården.
Och nuvarande byggnaden byggdes på 1700-talet,
ja,
var det så?
Ja, den tillbyggdes också utav en präst så småningom. På 1800-talet lät han bygga på och göra en större prästgård. Så stor var den inte från början. Alby som sådant och Albygård, det är ju omtalat redan 1409. Själva gården och det området, det är ju ännu äldre än så. För där, här har vi ju då en massa gravar som finns ifrån den yngre järnåldern. Och som ligger i backarna där på ett par olika ställen. Och det är ju rätt många gravar som finns där. Och sen har man ju nu här bara för något år sedan hittat skålgropar där nere vid Arby. Och man hittat en hamn uppe i bergena mitt emellan övre parkeringen på Arby och Krusboda. Mitt uppe i bergsknallarna.
Där gick havet så högt?
Ja, så att det visar ju att på istiden och sen när det sjönk då ner och så låg det en hamn mitt uppe i bergena. Mellan själva övre parkeringen på Arby och Krusboda. Och det hittar man ju nu för bara något år sedan den här. Konstaterade det var så. Så att själva Alby är ju mycket, mycket äldre än man pratar om 1600-talet eller 1400-talet. Så att det är ytterligare några hundra år äldre. På 1910-talet så blev det ju förändringar på det hela, att prästen inte fick behålla lantbruket då, utan han skulle ha en lön. Och det gjorde ju då att själva jordbruket kom att arrenderas ut och till en särskild lantbrukare. Det blev ju då att man byggde arrendebostaden som ligger mitt emellan prästgården och övre parkeringen där som i Tyda har idag.
Ja, det där lilla huset.
Lilla huset. Och det huset byggdes ju, men sen byggdes det huset på 1910-talet utav den dåvarande arrendatorn Hallberg. med en övervåning och en vinkel. Och då kan man förstå hur litet huset var från början när arrendebostaden är. Det var ju alltså bara något rum och kök från början.
Det där som är matsäckstuga, är det också ett gammalt hus?
Det är ett mycket gammalt hus och det är några hundra år gammalt. Så att det ligger ju som ett väldigt, ja, om det var det har varit, om det har varit ett brygghus från början eller något sådant kanske. Fast inte utav samma omfattning som det finns på andra brygghus inom kommunen i så fall, för att det är ju lågt i tak där. Sen finns det ett annat litet hus i närheten som är på något rum där, och det är en drängstuga som är byggt på 1930-talet. Det huset. Och sen finns det ju en källare också där till en jordkällare som är till gamla arrendatorbostaden i närheten. Den här prästen, alltså det finns ju som sagt en del präster som har varit jäkliga och på folket. Men sen finns det ju andra präster som har haft en annan läggning. Och en sån är ju då Kilbom som var kyrkoherde här i församlingen på mellan 50- och 70-talet. Och det sägs då i de här gamla prästböckerna här att han var en fridens man. Och när det tiden tillät så sysslade han med trädgårdsgöromål, fisk och jakt.
Och vilket århundrade är vi nu?
Nu är vi på 1800-talet och i mitt 1856, 1877 noga räknar vi att ha en präst på Tyresö då, den här Kilbom. Och under den här tiden så var det ju då att jordbruket började, man började lägga an på jordbruk och så vidare, och på Uddbygård så var ju Vidblad arrendator, och de här två personerna, Kilbom och Vidblad, det var två i Tyresö som verkligen tog sig an de här nya idéerna om jordbruket, om trädgårdsskötsel och sånt. Och Kilprästen, han planterade nere i på prästgårdsängen där massor med fruktträd, äppelträd, plommonträd och så vidare. Och de här plommorna och de här fruktträderna, de fanns kvar ända fram till Tyresö kommun tog över och gjorde om Alby till friluftsgård. Då högde man ner det mesta av alla de här fruktträderna. Men annars var det väldigt stor trädgårdsodling som Kilbom hade startat upp där. Och så småningom så kom det ju nya arrendatorer till prästgården också då. Och på 1700-talet då så fanns det ju ett antal djur på gården då som prästen hade. Och även sen då de här 1790 så finns det en bouppteckning. En häst och tre oxar och fem kor och fyra kviger plus en massa lamm och svin och höns. Ett antal år senare så fanns det ytterligare fyra hästar och tre dragoxar och sju kor. Och det. Och varför hade man så mycket hästar kan man ju fråga. För att det var ju inte normalt på gårdarna då. Jo, det var ju så att industrin krävde mycket transporter, och förmodligen så var det så att bönderna i Tyresö körde mycket transporter från industrierna in till Stockholm. Och därför har det funnits mycket hästar på gårdarna runt här. Annars var det ju vanligt att man bara skulle ha en häst eller en oxe, men om man tittar i bouppteckningar så är det vanligt att det finns mycket hästar. Två, tre och fyra hästar.
Du, när prästen skulle till kyrkan, åkte han i vagn då efter häst eller red han?
Säkerligen red han inte, utan han åkte i vagn. Och när det väl han hade en arrendator så gick det i dens skyldigheter att köra prästen. Så att prästgårdsarrendatorn fick köra prästen upp till kyrkan. Och det var också ofta, han hade gudstjänst när det vispas prästen ju här, och då kördes han ner. Men de kunde också hända att prästen, om det var en kraftkarl, rodde till vispas. Och han kunde ju köra, givetvis köra själv också. Vi har ju de här ringarna som sitter i bogårdsmuren där man band upp hästarna. De sitter ju på utsidan av bogårdsmuren. Och där kan man ju se att bönderna körde dit och band sin häst i de här ringarna och var inne på gudstjänsten. Gudstjänsten har ju alltid varit viktig för folk. Och det är ju så att gudstjänsten, det var ju inte bara Guds ord, utan det var ju, man läste ju upp de här kungörelserna, eller kungörelserna som det hette från början i kyrkan. Och de kom ju till kyrka, till prästen varje vecka. En sån här kungörelse, de skickades inifrån slottet då, det, och ut till landsfiskalen här till Västerhaninge, som sen distribuerade dem ut till prästerna här inom det här roten. Tyresö tillhörde ju Sotholms roter, och utöver Tyresö så var det ju Sorunda, Ösmo, Öster och Västerhaninge som tillhörde roten.
Det rote hänger ihop med soldat.
Ja, det blev ju så att det var det. Jag tänkte vi tar upp den där med själva soldaterna, får vi ta i
särskilt
kapitel tror jag. För det är så oerhört mycket. Ja. Men däremot så kanske vi ska nämna, som jag inte har gjort förut, att vad var det då som tillhörde Tyresö och Tyresöförsamling? Tyresöförsamling och Tyresö kommun blev ju ett och samma sak egentligen. Det var ju Tyresö socken från början. Och om man tittar på andra kommuner runt i Stockholm här. Stockholm har ju en kommun med ett antal församlingar. Haninge har ju en kommun med ett antal församlingar. Men Tyresö är och har bara varit en församling och en kommun hela tiden. Från 1630-talet då.
Det är en ganska liten församling då, eller hur?
Tyresö församling är ju stor idag. I och med att det är 40 000 invånare här. Och då finns det ju massor med församlingar inne i Stockholm och så vidare som är mindre än Tyresö församling.
Just det.
Men när jämför man så Tyresö med Täby till exempel, så är ju Täby dubbelt så stor församling.
Och Haninge är väl också bra med
det? Men där är ju uppdelat i Dalarö och Öster och Väster Haninge och så vidare församlingar.
Ja, just det.
Så att där finns det, där blir det mindre församlingar igen.
Mm.
Men Dalarö kom att tillhöra som en annexförsamling till Tyresö 1650. Och alltså, så att kyrkoherden satt i Tyresö. Men Dalarö hade en kommunister som löd under Tyresö. Och det här skedde ända fram till 1920. Så tillhörde Dalarö Tyresö församling, så tillvida att vi hade kyrkoherden. Men då fick Dalarö en egen kyrkoherde. Och då fick inte vi behålla vår kyrkoherde. För då var vi helt plötsligt för liten. Utan då fick vi bli en församling, en annexförsamling eller kapellförsamling under Saltsjöbaden. Och då fanns kyrkoherden helt plötsligt i Saltsjöbaden. Och vi hade bara en kommunister. Och det här skedde ju då ända fram till 1940-talet som vi var på det här sättet. Men det var det om det. Men om vi återgår till de här Alby nu då, så fanns det ju då prästgårdsarrendatorer, och de tillhörde ju då inte godset. Så att det var ju församlingen som ägde den här gården och sånt. Så att de blev ju då, var inte beroende utav utav godsherren, som alla arrendatorer under godset var. så fanns det ju en del självägande bönder i Tyresö, som Vispasbönderna, de ut på Gåsö och Älgö. De var självägande. Och Gåsö hade ju legat under Tyresögodset också tidigare, det Älgö med då. Och sen när det är 1719 så brändes ju de här Älgö, Gåsö och så vidare utav ryssarna helt ner. Och bonden på Gåsö, han byggde upp gården igen. Och det här imponerade då på slottsägare, den som ägde slottet och godset. Så hon skänkte hela Gåsö till den här arrendatorn där. Och på det sättet så blev Gåsö ett självägande jordbruk. Och inte beroende utav godsägaren längre. Så att de här bönderna som var självägande, de blev också förtroendemän inom kommunen. För de behövde ju aldrig ta hänsyn om en bonde på Udby eller vad heter det, på Bollmora eller det. Han måste ju alltid ta hänsyn till vad godsägaren sa. Annars fick han ju inte vara kvar på gården. Medan då de här ute på Gåse, de kunde säga att han göra och bestämma precis vad de ville. Så att där blev det en viss skillnad, kallas förtroendeuppdrag.
Du lyssnar på Radio Tyresö 91,4 där Göran Magnusson bland annat har berättat om när och hur Tyresö församling bildades. I nästa program berättar Göran Magnusson om Alby Udby som tidigare var en stenig järnåldersby och på 1400-talet var befolkat vid flera gårdar och hur man tvättade åt stockholmarna vid nuvarande Albybadet och bronsåldersgravar, industrin och jordbruket med mera. Välkomna att lyssna då. Jag heter Gunilla Grell Lundgren.